Vilken är din favoritbärs, Hasse Brontén?
Oj, oj, oj. Ska jag räkna upp alla? Nej, men jag, gillar ljuslager egentligen om man ska ta en kall bira till fotbollen. Liksom. Mm. Sen det här med, det ska vara de här hemölen från söder. Alltså där kan de ju ha från sig själva. Så.
Nej, men mikrobryggerierna har du inte mycket för.
Nej, jag vill bara en vanlig bira. Liksom.
Ja, men jag sa det. Vi sa att vi skulle ställa den frågan, vilken som är din favoritöl. Och då sa jag lite så här, vad fan, det känns inte som att folk riktigt har en favoritöl. Men det känns som nästan alla har en de inte gillar. Har du någon sån?
Ja, men jag dricker ju aldrig en Guinness.
Är det så?
Jonathan drack precis 3 Guinness.
Är det sant? Ja. Det är som att dricka gröt.
Gott. Väldigt god gröt. Frukost. Guinness och cornflakes. Vi sa också det till Hasse när han kom. Att vi var ju på en lunch som råkade bli... Ja, inte lunch. Det blev ju dricka lunch.
Sprit.
Vi drack 4 shots och 3 öl tror jag innan vi kom hit.
Ja. Men kunde jag mässa mig så hade jag ju varit i samma läge som
ja. Ja, men du får ta igen det här nu. Det står ett gäng bärs här på bordet. Det är bara okay. Topp för sig.
6 snabba.
Ja, precis. Så här är det att det är ju ny löningsfredag. Jag och Jonathan har tagit hit Hasse Brontén för att han gjort ett av de mest intressanta och anmärkningsvärda karriärsskiftena man hör talas om. Ja, och båda yrkena är dessutom ganska liksom spännande och mytomspunna. Mm. Och det här vill vi dyka ner lite i och dessutom ta ett par öl med en snubbe som verkar jävligt härlig. Mm. Vilket är ditt förhållande till liksom löningsfredag? För jag menar så här, som stand-upare, då kör man väl mycket helger och den typen av grejer. Kan du ta helg?
Nej, det blir ju inte så. Jag jobbar ju oftast helg, men alltså, om vi backar tillbaks bara när jag jobbar som polis här i stan, löning och jobba helg, det, då visste man, nu kommer man bli lite rumpknullad av av folk runt, först runt 2, sen runt 5. Alltså det visste man. Stan skulle ju ta en i stjärten liksom.
Löningsfredag var något negativt för dig då?
Nej, men särskilt när man jobbar här inne. Jag jobbade ju på Norrmalm här inne. Man visste ju att det skulle bli krogstökigt.
Ja, just det.
Och det var väl kanske ingen dröm kvälla just löning och så här. Men sen fick man ju redan den 25. Då det kom ju... Men nu som står upp komiker ibland med eget företag, då har vi lön.
Vad är det?
Ska jag ta ut en lön den här månaden?
Ja, exakt.
Så att det har ju varit lite annorlunda inställning till lön då, och ha egen firma så här. Ibland tänkte jag, fan, statligt anställd. Det var rätt skönt alltså. Du behöver inte göra så många knop, det dampt ner ändå liksom. Fan, det var nice.
Gräset var kanske lite grönare.
Ja, det finns ups and downs.
Ja, verkligen.
När du jobbar på rave-kommissionen så var liksom löningsfredag, det var ju mardrömmen då.
Ja, men...
Nu ska du ut och ta folk med stora pupiller.
Ja, men det finns ju... Där är det är ganska intressant. Det finns ju stora pupiller och stora pupiller.
Ja.
Folk som var ea, det var ju så snälla.
Ja.
Men gick du ner på Gildas eller på Spybar här som det hette då, Spybar gick kvar. Mm. Då var det ju stora pupiller och kola. De är inte lika snälla.
Nej, de är lite mer konfrontativa.
Ja, så det var ju som två olika världar fast båda hade stora pupiller. Ja.
Kunde du lära dig det då? Så här, säg att du pratar med någon person i 20 sekunder. Kunde du då direkt säga vad personen var på?
Nej. Sen ska vi säga att vi var väl väldigt duktiga då. Vissa preparat var ju så himla lätt att se. Stora pupiller är så, någon med blå ögon, man bara ser inget iris liksom. Nej. Då är det inte att man har tagit en IPA liksom. Då, jag kommer ihåg, vi tog en kille, han stod utanför nere på vid svampen där, så stod, jag såg så jäkla stora pupiller liksom. Så pratade man, nej jag skulle aldrig, nej, du får följa med. Så han följde med och sen satt jag och avrapporterade, han satt mitt emot, så ställde han sig upp lite försiktigt och sa, du, ja, så jag, jag vill be om ursäkt för jag har tagit en E. Så de är så snälla liksom. Det är ingen på kola som säger så liksom.
Lägg dig ner. Idag är du mest känd som komiker. Men du jobbade som polis från runt 1990 va?
Jag började 88.
Ja. På bland annat Stockholmspolisen, även piketen i Stockholm, ravekommissionen som Jonathan nämnde och senare även mytomspunna Säpo.
Yes.
Ja, det är sexigt.
Ja, det är sexigt som fan.
Det är sexigare att säga det nu än att vara där.
Ja, det är, jag kan tänka mig att det är så.
Det är så med allt alltså. Ja.
Men vad av det liksom det jag räknade upp nu, var hade du roligast?
Jag hade roligast på gatulagningsgruppen och ravekommissionen. Alltså, det var det roligaste. Vi var unga poliser, vi hade ganska fria tyglar, vi var duktiga och vi styrde våra jobb själva liksom. Mm. Det var inte så att folk ringde och sa jag har tips, de säljer knark på plattan eller något sånt, utan vi var redan
vilket
där.
Tips.
Ja, exakt. Vi gick ner och sen så kollade vi där och följde efter folk och tunnelbanan fram och tillbaka och så här. Det var kul, det var spännande. Det var ju liksom som att vara, men det var ju tjuv och polis liksom.
Ja, just
det. Ja, det tyckte jag var kul. Plus att vi var så jävla roliga människor som jobbade ihop. Det var så viktigt alltså.
Okej. Okay. Uh-huh. All right. Uh-huh. Nu måste jag ha träffat på rätt roliga människor också.
Ja, det kan man säga. Ja, jo, men många var faktiskt roliga också, så här trevliga, roliga kufar och karaktärer som man stött på under åren. Mm. Flesta är liksom bra så att säga, fast det är ju tragiskt där folk som har gått ner sig i heroin och grejer, det är jävligt.
Ja, det är, ingen... det är inte tvärljust.
Nej, det är lite moll.
Ja, jag fattar det.
Är piketen så liksom ändå sexy som man tror? Eller går alla bara runt och är liksom avundsjuka på de som är på nationella insatsstyrkan?
Det ligger nog mycket i det du säger.
Ja, det är så.
Jag var ju en väldigt kort tid. Jag var ju bara på piketen under hur ska det gå EM 92.
Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, men du har en ganska bra insyn ändå.
Ja, men det har jag. Ja. Men visst, jag tror att det finns många any wannabes på piketen. Ja, det tror jag. Och det var ju då... Man började ju, när man startade upp Enni, då tog man ju folk, en del från piketen gick ju till Enni, men alla platsade inte, de hade ju en helt andra kriterier där på Enni. Mm. Så det hjälpte inte bara om det var stor, stark och sådär, utan det var ju mycket, man kollade ju mycket mentalt och det var massa saker. Så det var ju många som fick halva kvar då på piketen och då kanske det blev lite, även om det var bra kisar och sådär va, men ja. Det vart väl lite, det ska vara lite konkurrens. Ja.
Ska skava lite. Säg på då. Jag förstår att det är osexigare än vad det låter. Men alltså, hur var det att jobba där?
Nej, men jag fick en liten dipp, bara kände så här, jag hade varit ute och sprungit på gatan i 6 år först, då var det så här gatanskuppen 4 år, sprang här runt plattan, du vet, Hötorget, runt här.
Runt här i centrala Stockholm.
Ja, liksom. Kunde allas namn, surra med folk. Sen var vi på Raven då, där var det mer ungdomar, lite samma sak, fick börja om kul. Sen var jag tag på span i Nacka. Sen sökte jag till livvakterna. För jag tänkte att det skulle bli en perfekt livvakt. Mm. Jag har ju sett Bodyguard med Kevin Costner. Jag vet hur en slipsten ska dra. Nej, men du, jag var så sågad av hon psykologen där. Det var inte klokt. Alltså. Vi var först ute på Bosön. Där, och så, du vet, man ska alltid dyka efter någonting. Vad fan är det för livvakt som dyker efter en nyckel på 3,5? Liksom? Men... Jag ska alltid dyka, så jag hatar det där. Men,
vadå hatar du?
Nej, men sätt på dig en overall och så kastar de ner någonting på det djupaste. Du vet.
Men vad bara, hatar du med det?
Jag tycker det är jobbigt i vattnet. Och,
du gillar inte vatten?
Nej, jag är ingen bra i vatten. Men jag gör det, men jag tycker det är kul. Alltså. Jag tycker, fan, vad trycker öronen. Och, kan inte titta riktigt, för kisa där nere och se om jag hittar någonting. Men sen kom jag till psykolog och vart ju total sågad. Alltså.
Vad var det synk åt helvete då?
Nej, men hon var... Det var ju roligt för att hon, man märkte att hon var inte där för att liksom ta hand om mitt psyke. Hon var ju liksom där för att...
Hon skulle gallra.
Hon sa direkt, jag kan säga direkt, du kommer aldrig bli livvakt. Jaha, så jag, vadå då? Nej, du har varit med om ett trauma som barn som inte bearbetat.
Det var
någonting där. Men jag ska ge den här psykologen också, för att jag var lite på väg bort då och tänkte såhär, jag vill göra någonting annat.
Mm.
Då sa jag till henne såhär, okej, fine. Du tycker inte att jag kan bli livvakt. Jag är rätt säker på att du har fel. Nej, hon hade rätt. Hon hade helt rätt. Men om du vet vad jag inte är liksom bra för, till exempel, vad tycker du? Du har ju sett alla mina tester. Det var ju mycket tester man har gjort. Mm. Språk och allt sånt. Vad tycker du att jag ska göra? Och då sa hon faktiskt såhär. Du är väldigt verbal. Du är väldigt duktig på många bollar i luften. Du ska använda din verbalitet. Så det sådde lite där ändå ett frö. Kanske.
Det var hon som sådde liksom komiken.
Komiken jag har haft. Jag har ju varit så amatörskämtare länge. Ja. Och när man var ung. Och jag vann någon talangjakt i 7:an. Och så här. Jag har alltid hållit på att spexa och dansa. Ja. Och så här. Men tänkte jag, fanns det kanske någonting va? Men sen efter det sökte jag ju...
Fuck livvakt, jag blev komiker.
Sen jag stod på Norra.
Men jag behövde tryckas ner ytterligare i det polisiära, för då sökte jag Säpo spaningsroten.
Okay.
Och kom in.
Ja.
Och det dödade mig lite faktiskt.
Ja, var det så jävligt där alltså?
Nej men, inte, jag tror inte att det är så för alla, för att vi är så himla olika. Men för mig var det... Jag är för social och för pratig och liksom att sitta och glo på en björk i 2 månader, det går inte. Eller kolla en port eller så här, sitta ensam. Nej, det var för asocialt för mig.
Men, för att konkretisera lite, alltså, om man jobbar med spaning på Säpo, alltså, vad gör man en vanlig dag?
Ja, men det är en bra fråga, det kan jag säga. Säpo jobbar ju bara med brott mot rikets säkerhet. Så det är inte så här knark eller något sånt här. Utan det är ju bara då, vi har brott mot författningsskyddet till exempel. Vi har ju terror och så vidare och så vidare.
Det finns får ju nästan gåshud när jag hör det. Men ja, keep on going.
Så ponera då. Vi säger vi har en ambassad någonstans här i stan. Och säger man så här, ja, de ska få en ny vaktmästare. Då hör MI5 av sig i London och säger så här, men vänta nu. Den här killen kommer inte bli vaktmästare. Han är ju en underrättelseofficer. Uh-huh. Och han kommer försöka driva agenter hos er. Okej. Okay. Så ni, den här er grupp och någon annan grupp eller någon sån här, ni ska hålla koll på den här snubben 24/7.
Okej.
Okay. Under hur lång tid då?
Exakt. Det vet man inte när man börjar caset. Uh-huh. Och jag tyckte att det mest spännande, det var ju när man hade de här mötena. De har så här, vi har varit i London, vi har träffat MI5. De säger så här och så här, och så här, man tänker, oh shit, det här ska bli. Men sen blev det för mig då, det är som om någon skulle följa efter er 24 timmar dygnet i låt säga ett halvår.
Man gör ju inte så mycket intressant saker jämt.
Alltså som spanare skulle man kanske inte tycka att det var så här jättespännande. Man vet, där checkar de lunch, träffar där, går och lägger sig då, lampan släcks. För mig var det. Men en del passade ju bra, passade jättebra för mig. Och då avbröt jag, det var ju kallas ju för en kommendering, jag hade en 4-årskommendering, jag avbröt den innan den var klar.
Okay. Du pallade liksom inte, det var för trist bara?
Ja, eller? För mig var det. Det var jättetrevliga kollegor.
Men vadå, fanns det ingen liksom i det som ville fortsätta jobba med er liksom, polisiära då?
Men jag kände att jag hade gjort så mycket roligt. Jag är ingen pappers, jag kan inte sätta mig på en sån här, sätta på mig ett par Birkenstock och gå runt i en korridor och vända.
Handläggare.
Liksom. Nej, exakt. Ja. Eller bearbetare som heter på Säpo. Okay, allt är lite dyrare där. Det låter liksom, det är så här, på öppna sidan heter det utredare och där heter det bearbetare.
Ja. Men hade du en liten skev bild av vad du ville göra som polis? Att det, kände du att det är så här, fan, det här var ju inte som jag trodde, eller?
Jag har haft skev bild av allt i mitt liv. Nej, men jag har liksom bara gått på feeling egentligen och bara, men jag söker det här, gör det. Och sen har det oftast blivit bra, jag har trivts och sådär. Men där kände jag liksom, men jag är klar med det här nu. Plus att jag började, man blir lite, det är lätt att bli cynisk som polis. Du ser ju bara skit.
Ja, just det.
Det är aldrig någon som ringer bara, hej, kan ni komma för vi har så kul. Alltså,
vi har olagligt kul just nu, kan ni komma hit? Ja,
det är bara trista case liksom. Och folk har gjort illa sina barn och sina fruar.
Ja,
och
det. Just det, får se mycket skit alltså.
Ja, det, och när man bara ser sånt där känner man sig, nu måste jag in lite mer happiness i livet liksom. Mm.
Jag hade bara velat gå tillbaka lite kort till livvaktsgrejen där. För jag har lyssnat på din podd Snutsnack när du berättade lite om det där. Jag tyckte det var rätt kul det här med testerna ni fick göra för att bli livvakter.
Just,
alltså, utöver det du nämnde om psykologitesterna. Kan du inte berätta lite om det var, om man var tvungen att liksom klara?
Ja, det var ju massa, jag kommer inte ihåg alla, men några som jag kommer ihåg. Det var ju mycket så här många saker samtidigt. Det som är kul att göra sådana tester tycker jag, ofta är man ganska bra på sånt man tror att man är lite sämre på. Tvärtom ibland. Man hade kanske, och jag trodde jag var ganska dålig på många saker samtidigt, men det var jag tydligen rätt bra på. Men man fick till exempel, så fick man ju sätta på sig hörlurar och sen så fick du instruktioner, hade en kortlek. Och så var det så här, sortera i en viss då, röda, liksom blå och spad, alltså så här, på tid. Och samtidigt kom det instruktioner då. Hur många vokaler innehåller ordet verkstadsarbetare?
Okej.
Jävla skräck.
Så du ska samtidigt som du sorterar ska du kroppa, du ska
fem.
Också... Så kommer det sån här bam bam bam. Och så det var ju sån. Men sen en övning som jag verkligen kom ihåg, det var så här, fyra rader tänker jag så. Och så var det då 4 kolumner, så det är 16 rutor då.
Ja, just det.
Och den högsta raden heter upp upp.
Ja.
Och nedanför den heter den upp ner. Ja. Och den ner heter ner, 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 upp.
Ja, just det.
Och sen har du då höger, 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 oh, vänster, vänster, vänster. Ja. Och så hade du en röd penna i höger hand och en blå i vänster. Så de säger då till exempel upp, upp, vänster, vänster, höger. Så blir det upp, upp, vänster, vänster. Ja, du är uppe i vänstra hörnet högst upp. Ja. Höger, med högra handen.
Ja. Och i början var det... jag har redan tappat bort mig typ. Alltså. Men,
Och det är det som är grejen. Ja. För att alla tappar bort sig. Ja. Men då ser de ju också vilka har liksom, kan kliva in igen.
Mm. Ja, just det. Vem kan samla sig?
Det är det
sig?
Som är testet egentligen. Exakt. Om du kan ta dig in i det igen.
Exakt.
Ja, just det.
Och de som är såhär, fuck, det här går inte. De ryker liksom.
Exakt, exakt. Ja. För du hade ju alltid en liten glitch där på någon extra sekund när du kan hoppa in igen.
Just det.
Ja. Ja. Så, ja, men det var mycket såna grejer som var, det var inte för mitt psyke det där.
Men polisyrket är stort. Nu blir det ju lite luddigt i och med att du har gjort olika grejer. Mm. Men kan du sakna någonting i polisyrket?
Ja, det brukar, jag saknar kamratskapen.
Ja. Mm.
Och man brukar
men det är inte unikt för liksom, man kan ju ha kollegor ändå.
Exakt, exakt va. Sen är det ju kanske lite speciellt då med polisyrket att man känner sig missförstådd och folk tror att vi bara går runt och slår hårda saker i huvudet på folk. Så det är ibland kanske lite vi mot de tidningarna skrivit.
Det, ja, det kan jag ändå tänka mig.
Plus att det blir, man, och man vet också, även om man är på en vanlig arbetsplats här, det blir skitkul att ha kollegor och det är det ibland jag saknar mest. Jag har jobbat lite så här redaktionellt med TV-program och så här. Det är skitkul. Ja.
Det blir ju en annan grej om du är statligt anställd och hänger med samma folk eller om du är ute och giggar mycket och driver eget inom liksom underhållning. Det blir ju skillnad. Det är inte kollegor på samma sätt då. Såklart.
Sen vet man att även om vi ogillar varandra.
Mm. Vilka då?
Du och jag till exempel. Okay. Vi säger det. Så om du råkar illa ut och larmar, då drar jag, slänger mitt anteckningsblock och allting. Du vet att du har full cover av alla, även de som vi är liksom... Vi är kungens pojkar.
Ja, exakt.
Låt som någon gammal normalspolis.
om du liksom får plocka fram en, vilken skulle du säga är liksom din roligaste story från polisåren?
Ja, det finns så många roliga. Men nu bara kom jag på en rolig.
Perfekt.
Det var så här, vi var ute i Skärholmen och jobbade. Och,
det är redan kul.
Ja, och man lirade mycket innebandy.
Ja.
Mycket, mycket innebandy. Och den som är rutinerad har en egen innebandyklubb. Annars är man ju lite töntig om man tar i den där backen. Liksom.
Ja, just det. De här svarta plaströr.
Och det här som jag tycker är kul med polisen. Då sitter vi i omklädningsrummet och säger Anders, en av oss som har spelat band, och säger, jag funderar själv på jag måste köpa en egen innebandyklubba. Liksom. Och då säger Perka då, men det skulle du ju köpa av hon Ann-Britt på utredningarna ju.
För hennes son... Langare av innebandyklubbor.
Hennes son lirar ju och säljer. Så att, och hon var ju skitdryg tant. Civilanställd, inte polis. Hon satt och gjorde så här enklare, det olaga affischering. Och, och han bara, men vad kul liksom. Vad roligt. Ja, men jag går upp... Ja. Så jag går upp och knackar på hennes rum liksom så här. Hon bara, ja, tjena, du, jag ska köpa en innebandyklubba. Hon bara, vad sa du? Nej, men jag tänkte jag köpa, alltså, ingen kanske proffsklubba, men någon så här medium liksom. Och men på den vägen. Och då kan ni ju fatta hur kul vi andra har. Sådana grejer är ju fantastiskt roligt alltså. Det har varit många sådana roliga. Men nu har jag hört att nu för tiden är det liksom superkänsligt, liksom skämten måste tas på. Det fanns ju inget tak på den tiden.
Nej, alltså. Jag fattar.
Det jag hört, och det jag hört, det var en piketchef som fyllde 40.
Mm.
Så skulle de, då hade de precis här uppe, om vi går upp Kungsgatan så har vi Sveavägen vänster, så är det ju tunnlarna som går söderut.
Mm.
Ja. Då kommer de Kungsgatan så får de ett anrop söder, pågående bilinbrott liksom. Mm. Och han som kör, chefen sitter ju höger fram då. Det är han som ska fylla 40. Mm. Nej, vi tar det. Rycker blått, kör. Då har de stängt av den högra vänstra tunneln.
Mm.
Så när han kommer där så här, nej, för mycket kö. Jag tar vänstra röret. Mm. Du vet, den svänger ju snett höger. Så vi kör ju mot trafiken i blått i en tunnel där det kan komma en bil när som helst. Så han bara skriker, sätter upp benen så här och bara, stanna bilen, stanna bilen. Och sen på andra sidan stod den där med blåljus och tårtan liksom.
Ja, fan kul. Det är
men,
fan,
det känns... men det var snyggt ju.
Ja, det tänker jag snyggt.
Alltså styra ihop.
Ja, det är snyggt. Men kanske inte liksom... helt by the book.
Nej,
liksom.
nej, men vad fan.
Men när den där grabbiga stämningen försvann från liksom poliskåren, då kände han sig, fuck det här.
Nu är det över.
Jag kan köpa det. Ja, är på allvar.
Ja. Det
har ju varit ett jävla liv liksom runt polismyndigheten på slutet.
Ett jävla knullande.
Hur mycket knullas det inne på polishuset undrar jag?
Ja, du, om jag ändå kunde svara på det, alltså, det verkar kanske...
Det känns som att du faktiskt skulle kunna svara på det.
Ja. Ja, jag har inte, jag har faktiskt...
Har du haft samlag på polishuset, Hasse?
Nej. Nej, det har jag inte.
Nej. Men många andra har haft det.
Det kan jag tänka mig, ja. Uh-huh. Men jag har aldrig varit tillsammans med, jag har aldrig varit ihop med någon polis och så här. Nej, jag var klok.
Uh-huh.
Ja, okay.
Det känns som det här uniformsgrejen är så jävla sjuk. Jag tror att den liksom spär på det här knull, kåtheten. Ja, det är samma sak som sjuksköterskor och läkare.
Ja.
De kan
ja.
Inte hålla sig för att de har någon vit rock på sig.
Piloter och
flygvärdinnor. Så länge man liksom har enhetliga kläder, då blir folk såhär dyngkåta.
Jag köpte ett bord, jag var ute där i Vikingsdalen, vad heter det? Silverdal heter ja. Jag köpte ett bord på Tradera, Blocket var det, Blocket. Ja, men det var en tjej, bara, ja, men det är bra, jag åker dit. Så jag åkte dit och bara, ja, men det ser bra ut, jag köper det. Och sen när jag ska gå därifrån så ser jag att det hänger så här. Flygvärdinne kit liksom. Ja. Hon var väl så här 35-40 års ålder.
Ja, så jag ryckte det till i baguette.
Ja, men lite. Ja. Så sa jag det. Ja, men jag ser du jobbar som flygvärdinne. Vad kul. Hon bara, nej, jag jobbar som pilot.
Aj då.
Och då kände jag lite så här. Vad fördomsfullt av mig att bara ta för givet att du var liksom flygvärdinna. Hon bara, vet du, det är helt okej. Okay. Vi är typ 1% som är tjejer. Du har väl bara sett manliga piloter. Så att liksom,
Då var hon ju dyngskön.
Ja, hon var riktigt skön. Ja,
man gillar när folk kan ha lite självdistans och bjuda på.
Men jag kände liksom, så här, åh nej, vad sa jag?
99,8% hade ju tänkt samma tanke som du.
Jag tror det.
Det tror jag.
Ja, men det tror jag också. Ja, det tror jag också. Du har ju alltid liksom för den svenska publiken varit... poliskomikern, eftersom du kommer från det. Mm. Och du har ju varit i det polisiära och nu har du liksom blivit en stor erkänd komiker. Men det blir ju ändå så att du har dykt in i tv-program som Efterlyst till exempel. Oh. Och då tycker Leif GV att du bara är den här jävla tönten från parlamentet som ska uttala dig. Hur är det att ha en liten beef med GV?
Det finns ett starkt citat. Hans kunskaper ryms på min lillfingernagel.
Den har du hört.
Sa GV om din trovärdighet liksom.
Det, ja, jag körde lite stand-up om det också. Jag tänkte, jag alltid kolla på hans jävla nagel. Tänkte, den är skitstor. Men det är väl en GV-grej. Jag tycker att det var ganska så här, oh, han pratar om mig liksom.
Ja.
Och han har ju såklart ingen som helst kunskap om vad jag visste. Nej. Och det var vissa saker.
Så det säger han väl om alla?
Ja, det men det är klart. Men alltså det är klart att han juridiskt är mer kunnig än vad jag är, långt mer. Men vissa saker skulle ju han inte kunna slå mig på fingrarna. Vad gäller till exempel, vi pratar om, jag var ju i USA och gjorde så här rikstäckande polisutbildning. Mm. Just i drogtecken och allting. Aha. Preparatkännedom, allt det var jag ju väldigt duktig på. Ja. En tid har jag glömt bort allting. Ja. Men det är så att, men det är klart, man vart såhär, kolla.
Ja. GV snackar om det.
Så länge de snackar med er, okej.
GV är väl inte känd för att hylla andra heller. Han har ganska höga tankar om sig själv.
Så kan vi
lämna det. Han är en legend också, kan jag tycka.
Ja, verkligen.
Vi har ju varit inne lite på det, varför du bytte liksom karriärsbana och hela den biten. Mm. Men kan du inte berätta vad det var som fick dig att faktiskt gå en stand-up-kurs?
Mm. Det var, jag vet vad det var, det var en tjej som jag dejtade, jäkligt trevlig. Jag hade surrat så mycket om det här stand-up att jag trodde att jag skulle kunna köra stand-up. Så hon var den som tog med mig till Norra Bron för första gången. Och då fick jag ännu mer liksom feeling.
Komediklubb i Stockholm kan vi säga.
Exakt, vet klassisk mark som slutet på 80-talet började med stand-up. Och sen så gick jag och tänkte på det där länge, bla 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 bla. Sen såg jag en annons i Metro på den tiden. Mm. Så här, är du rolig? Och eftersom man eftersom är man och inte har någon form av självinsikt så tycker man ju då att man är sjukt rolig. Så jag sökte den där utbildningen och kom in. Mm. Jag fattade inte.
Alltså var det en hel utbildning? Det var ingen så här kurs?
Nej, kurs. Eller? 2 veckor bara.
Utbildning? Ja. Hur många högskolepoäng var det då? Alltså?
Det blir 2 poäng. Ja. Ta aldrig ifrån mig de 2 poängen. Det är de enda jag har.
Men var var det någonstans?
På Dramatiska institutet. Ja. Den finns inte kvar längre, okay. Tyvärr. Det var jävla trevligt. Det var ju Adde Malmberg och Babben var där och det var Lasse Karlsson. Och, ja, men det var kul. Mm. Ja, och så fick man ju lära sig lite. Lära sig. Man får ju skriva sina skämt själv. Liksom. Så det är ju, man lär sig egentligen inte. Man lär sig lite så här. Ställ undan stativet.
Jaha, och, det är ner på den liksom basic-nivån eller vad man ska
det
säga.
Var
liksom.
Det var ja, verkligen ja. Basic alltså. Men då kände jag verkligen, wow, det här är någonting som jag tycker är skitkul alltså. Mm. Ja.
Det är något annat än olaga affischering.
Ett favoritbrott. Men, nej, men det är verkligen något annat än. Men sen hade jag ju hållit på mycket med amatörteater och du vet när jag gick i gymnasiet, höll i skolshowerna. Så
du har varit toastmaster och sånt.
Precis. Ja.
Du har varit lite den.
Så bara, nej, ska han vara toastmaster igen? Med den. Ja, men det har jag gjort. Så, och så började
har du varit toastmaster mer än 15 gånger?
Nej, men kanske runt 10.
Ja, så. Det är rätt mycket.
Ja.
Ja. Jävla piss, man vill bara vara gäst.
Ja, egentligen. Nu är det så, man vill bara sitta och
dricka ja, det är så. Man är enkel. Ja.
Då måste man ha koll på köket. Hur går det för det? Ja, vilka tal? Det är ju det är värre än ett gig.
Ja.
Ingen betalt heller. Ja. Sämst.
Ja. Men fan, sen ledde det till att du liksom bytte karriär då?
Oh.
Runt 2005 eller?
Nej, 2006 så tog jag tjänstledigt. Ja, 2004 precis, då började jag.
Ja.
2006 tog jag tjänstledigt.
Okay.
Okay.
Och 2008 så upp med.
Okay.
Men den så jag faktiskt peppa.
Så det var några år där det var lite så här, ja, men
det. Ja, det var ju svajigt.
Och men det känns ändå som det tog fart ganska snabbt för det, eller?
Jo, jag hade ju, man pratade lite om det här tredje benet, vet, Babben är från Gotland och ja. Jesper Odeberg i CP och nej, men det är liksom, han skämtar mycket om det. Och, kan,
oh, det
ja, och du har ju någonting tydligt liksom att skämta om. Och jag hade ju polisyrket då. Så det var ju väldigt tydligt. Och jag tror också när de försökte sälja in mig kanske till någon sån här firma. Ja, en kille, han är rolig och kan jobba som polis också. Mm. Oh, men det är ju,
ja, det är en liten usp.
Ja, det är, bra, det är en bra usp. Ja. Så det är klart, det hjälpte mig.
Ja.
Men sen hände en grej. Det hände en grej sen. Jag körde ju mycket polisskämt såklart. Bla, 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 bla. Så slutade jag som polis. Jag blir ju påad än idag. Polisen, men vänta nu.
Ja.
26 var sista gången. Det är liksom ändå ett tag sedan.
Det har gått några år. Vad fan är det? 17 år eller någonting.
17 år, ja. Min fru sa till mig senast för några dagar sedan. Jag kan inte ens föreställa mig att du har jobbat som polis.
Nej.
Du kan ju fatta vilken trovärdighet man har hemma. Alltså vilken pondus jag har.
Är du nästan lite trött på polisgrejen till och med? Alltså,
ja,
så här.
Jo, lite.
Men, ja, det är så, ja.
Men samtidigt så är det ju också, ibland är det nu, jag ska göra ett jobb som moderator för en stor grej. Och då säger han, det skulle vara kul du med ditt före detta yrke.
Mm.
Ja, det, ibland är det liksom.
Men när du skriver nytt och sånt, liksom, försöker du komma ifrån polisgrejen? Eller är det lätt att halka in där? Eller,
nej, alltså, liksom... jag, helt borta från den.
Ja.
Jag försöker gräva mycket där jag står och nu har jag blivit farsa igen så det är mycket liksom med att vara småbarnfarsa när man är alldeles för gammal.
Vi ska prata lite om det sen tror jag.
För att
du har en otrolig, ovanlig vad ska man säga, tidslinje av att vara pappa.
Säg inte för mycket nu.
Nej. Det är en cliffhanger.
Ja.
Nej, vi, så här. Vi researchar inte ihjäl oss inför såna här snack.
Nej.
Det ska vara lite på uppstuds. Men en sak jag ändå liksom blev golvad över när jag såg.
Vad var det då?
Är att du deltagit i tävlingen World's Funniest Cop.
Världens tredje roligaste polis.
Och blev trea. Ja. En tävling i Florida. Berätta allt.
Jag vet inte om jag googlade. Vad var det på den tiden? Jag altavistade.
Jag gick in på www.altavista.com.
Nej, men då hittade jag en komiker någonstans i USA, om han var i Florida, som jobbade som ståuppkom eller som polis också. Mm. Och så mailade jag honom. Oh, hello fellow funny man. Och sen så,
I'm also funny.
I'm trying to be. Men, och då sa han så, oh, vad kul, du måste komma till den här tävlingen. World's Funniest Cop Competition. Mm. Och han sålde in det med att Jay Leno ska dela ut priserna.
Oj.
Och då var det bara så här, application form.
Ja.
Så man var ju tvungen att skicka då från polisen i Sverige att man verkligen var polis och så.
Ja, det
där.
Var ändå på den
nivån. Ja, så de skulle se.
Myndigheterna skulle in.
Ja.
Men de är så sköna jänkarna. World's funniest. Ja. Jag var den enda som inte var från USA. Det är så här, är det roligt? Så är det, de bara skit i hela världen liksom. Det är bara vi jänkar. De är så sköna.
Ja, det är så jävla gött.
Ja.
Det var ju inte så att man blev headhuntad verkar det som.
Nej.
Och jag hade ganska...
Fan, vi saknar Gambias roligaste polis. Ja.
Men hur var det då?
Nej, men det var kul, det var jäkligt nervöst faktiskt. Men de var snälla och det var väl lite kul. Jag körde väl något, de jämförde svensk polis liksom hur töntiga vi var.
Ja, just det.
Och när jag började på polisen, då hade jag ju vapnet i en liten handväska.
På riktigt?
På riktigt, så man skulle öppna väskan, ta ut det där lilla, det var en liten Walter efter den. Och sen så var det ett snöre mellan väskan och vapnet.
Det där måste de ju blivit golvade.
Ja, det var rätt. De tyckte vi var lökiga ju. Och de korade vinnarna på applåderna liksom, vem som fick högst.
Ja, just det. Aha.
Så att, men det var en kul grej. Jag kunde se att jag var trea där. Fick ju någon plakett, det var jättefin med glas och World's Funniest Cup, second runner up, du vet. Så det blev ju också, du vet, så fick jag, då fick man en radiointervju, kom på Radio Stockholm, fick komma och berätta.
Då tog det fart livet.
Men alltså, hända grejer. Ja.
Men det är ju en rolig grej, den trillar ändå in i CV:t liksom.
Ja.
Det är sjukt att den tävlingen finns.
Ja, men det är kul med så vrålnischade tävlingar.
Ja, det är det faktiskt.
Sen hade jag velat att han som kom två hade vunnit. Jag tyckte han som ett var lite dryg. Alltså.
Ja. Okay.
Han sa, jag kommer vinna och du vet lite så.
Han var lite kaxig.
Ja, okay.
Men när du slog igenom så var det ju nästan så här prime time för panelhumorprogram i Sverige. Du har ju nästan varit med i alla.
Ja, jag tog med väldigt många där.
För det är liksom, det var parlamentet såklart, sen är de här extra 100%. 100%
var faktiskt aldrig med i rutan, men det skrev jag till.
Okej, okay. Ja, det var writer.
För det var fasta, det var ju Magnus Betnér och Marika Karlsson på ett lag och sen var det Kristoffer Appelqvist och Sean Atzi.
Men du har varit inblandad i det.
Ja, jag har varit inblandad i mycket.
Men vi ville prata lite om det här. Vi är ju födda liksom 89 och 90. Vi är ju uppväxta med hela den tvn. Alltså, parlamentet och Time Out är ju liksom våran barndom och liksom när man sitter och skrikskrattar en söndag. Det är ju skitkul. Men alltså, kan du inte berätta lite om hur den arbetsprocessen går till? Liksom, hur är det att göra parlamentet?
För mig var det jättenervös när jag fick det, så ska jag sitta och så var det så här, du vet, Robert Gustaf, men jag kan inte sitta, för mig det var så här helt overkligt, jag kan inte sitta ens i samma studio som han. Det var, och sen tror jag hade gärna gjort det mer nu, alltså när jag faktiskt har haft det här yrket
och
är trygg i mig själv på ett sätt, då var jag fortfarande svajig och var jäkligt nervös. Och sen beroende på vilka som var med. Vi var ju två i varje lag då. Nu är de tre i varje lag. Och en del är otroligt välkomnande. Även om oberoende vilket lag. En del är lite mer så här. Okej, nu ska jag möta dig.
Allt är ett svin nu.
Nej,
jag skojar.
men då är det så att det är klart att du får ju då. Först får du ämnen. Får du skriva skämt då. Förbereda dig. Men så får du ju också en bank av skämt från författarstab. Liksom.
Okay. Ja, just det.
Så sitter ju folk, så kan du välja ut skämt som du passar.
Men får du veta typ så här, du ska köra tips från coachen. Och
men
du kommer
tips från
få
coachen
här...
är väl det enda som inte är förberett? Eller, nej, det är inte sant.
Det beror på. Okay. Det beror på också vem du är. Som vill, du kan få det noll förberett eller du kan få det 100% förberett. Okay.
Kan du säga så här, jag vill veta exakt vad jag kommer få för uppmaningar i tips från coachen.
Liksom. Ja, ja. Ah,
okay.
Och vissa repar tips från coachen, vissa gör det inte.
Men i slutändan så är det ju så här, det ska bli så bra tv som möjligt.
Exakt.
Och vanligt folk fattar ju inte hur planerat tv är.
Nej.
Så att, men ja, då vet vi det.
Men precis.
Det är väldigt planerat, men det kan vara lite beroende från person till person.
Absolut, en del är ju väldigt duktiga att slå på uppstuds och en del är lite mindre.
Men vad tyckte du om att göra den typen av humor?
Nej, men jag tyckte det var kul och på den tiden så var det också, syntes man där.
Ja, det var väl kanon för karriären.
Så var det bra för bokningar och sånt. Idag är jag inte alls lika beroende av tv-tid, även om vissa, man vill ha vissa grejer ändå, göra vissa grejer såklart liksom. Men då, det var ju perfekt, och jag tror jag gjorde det kanske 20 eller jag vet inte, sån där. Men sen har det varit tyst från dem.
Var det viktigt för dig, var det blå laget?
nej, det var det väl inte. Men jag var i Thailand, då köpte jag en blå kostym med blå skjorta och blå slips, allt var i samma liksom. Och det var ju kul, då satt Robert, Gustav och andra låg. Han bara, fan, har du drängt dig i blåbärshoppa? Och sen hade vi någon liten sån här verbal grej och tänkte, fan, så det gick bra. Jag fick bra punchlines på honom. Tror du var med sen?
Eller? Du totalklipptes bort.
Tror du det var Robert som var rolig eller tror du att det var HB?
Men det är väl klassiken att Robert aldrig har förlorat i parlamentet.
Oj, jag har vunnit över honom.
Har du gjort det? Ja, men då är det en eller?
Ja, David Batra, han var inte nöjd kan jag säga.
Fan. Han så styrde den där skiten. Ja, säg det som
var,
det bara.
Det var roligt.
Alltså. Ja. Du, tar vi en ny bärs här tycker jag. Ja, men, kan du...
Jag kan ge dig en.
De så långa ärmar.
Ja, jag tog en till här. Jag bara,
det är helt rätt. Alltså. Det är lite budgetöl här, men vad fan, du är väl ingen finsmakare?
Nej, det ska gudarna.
Nej, det är bra. Du, vi pratade lite om olika typer av humor och sånt där. Mm. En grej som jag personligen tycker är jävligt, jävligt kul, det är roast-konceptet. Mm. Och du har ju gjort roast-konceptet. Du har ju dels gjort grillad som blev liksom saxat av SVT. Du var ju, ni var tidiga på det. För tidiga för Sverige kanske. Men lite sen har det varit roast på Berns också bland annat. Mm. Ja. Vad tycker du om det konceptet?
Kul. Grejen är så här, jag har skrivit mer än när jag har framför. Jag var med grillad, jag var med i roast på Berns ett avsnitt. Men framförallt på roast på Berns så skrev jag till Petra med det.
Hon gjorde succé där, kan man säga. Mm.
Och det började med att jag skrev till Petra när Schyffet fyllde 40. Och det
låter kul.
Det sändes ju aldrig.
Nej.
Utan de körde först det. Han är så smart, vet du. Han pröjsade vid sin egen 40-årsfest. Du vet, fyllde upp, var det uppe på någon teater där. Once in a lifetime liksom performance. Och jäkligt roligt, alltså. Jag tyckte vi skrev så. Petra och jag hängde mycket med på den tiden och hon är jäkligt kul att skriva åt, och hon är ganska orädd och sådär. Även om jag har skrivit en egen, hon bara, nej, den kan jag inte dra. Och då tycker inte jag det har varit de värsta grejerna. Men, vissa grejer, hon bara, det drar. Så det tycker jag tycker det är kul. Mm. Men sen kanske inte jag är... Alltså man blir ju en scenpersonlighet som är en del av dig liksom, precis. Mm. Alltså man är ju den, även om min stand-up hasse inte 100% liksom, men det är ju jag. Mm. Och jag är kanske inte den här elaka liksom, roastaren.
Okay.
Även om jag verkligen kan uppskatta, jag kan se, de har nere i Malmö och nu någonting, så här svenska komiker roastar, var jävligt roligt. Mm. Men kanske inte jag. Det kanske inte är jag 100, men...
Nej, kanske inte. Vi ska
intressant vad Jonathan ska in på nu.
Ja, vi ska blicka tillbaka lite. Jag vet inte hur du är med att konsumera dig själv, men vi har ju kollat på lite klipp.
Vad jobbigt.
Och alltså, vi hittade ett klipp från grillad. Vi satt och skrek och skrattade på kontoret. För att i det här klippet, du är helt... Alltså gränslös. Och vi ska ta det i någon upptrappande skala här.
Shit, vänta, vilka var med? Oh, ja, skitsamma. Ja,
det här är kommer komma.
Det här är Christer Björkman-programmet. Du säger flera roliga saker. Vi ska kika lite på det. Bara, dels för att det är kul att bryta av med lite klipp och höra på din komik. Men också för att vi tyckte att det här var så satans kul över gränsen på vissa sätt. Så att vi ska lyssna på det. Mm.
Okay.
För att i roast, alltså det jag tycker är kul är att folk måste ha lite skinn på näsan och bjuda på sig själv och liksom ta grejer med en klackspark. Och att man ska gå över gränsen. Men... Det här kanske inte var liksom, ja, bevisligen helt rätt för SVT 1990, eller vad var det, 2009 eller något sånt, 2008.
Det hade funkat på, en amerikansk roast.
Ja, men exakt. Ja, men vi vill ju vara den amerikanska roasten, men liksom Sveriges Television fixar inte det. Och som vi sa, vi ska ta det i lite stegrande skala här.
Vem roast? Ja, det fattar vi när vi lyssnar, eller?
Ja, det kommer komma.
Ja, men vi kan säga ju att ni roastar Christer Björkman, men i roastens liksom kultur ingår ju att man roastar lite alla som är där.
Som är på panelen.
Precis.
Ja, just det.
Så att vi börjar ju med Henrik von Zweigbergk.
Han måste förklara
sig. Ja, det är Sveriges kändaste studioman. Det är han som ser ut som en isbjörn som halkar in i bild. Det är så sjukt.
Chewbacca, han ser ut som en
exakt. Jag vill säga, det sjuka är att en studiomans jobb är att vara utanför bild. Henrik von Zweigbergk är alltid med. Jag har ju frågat honom om det en gång när jag träffade honom. Då sa han så här, ja, men betalar de för Zlatan så vill de att han ska synas. Men, ja, men du skämtar om att han är tjock.
Ja, gjorde jag, oj.
Ja.
Oj, det är väl inte hela farligt.
Henrik von Zweigbergk här ikväll. Bara en kompis här, Christer. Egentligen skulle ju faktiskt Shirley Clamp ha suttit i den här soffan också. Men Henrik åt upp henne.
Tycker det är skitkul.
Klassiskt tjockisskämt.
Ja, det är kul.
Det är bra.
Men det är, så här, men det är roligt.
Det är där vi börjar. Ja. Alltså tjockisar, det får man skämta om. Ja, verkligen. Vi tycker att man får skämta om det mesta. Ja. Men bögar då? Ja, för det var ju Christer Björkman som satt där. Och vad säger Hasse Brontén då?
Men det är inte för denna kolossala studioman vi är här, utan för Christer Björkman. Det är passande att du är med grillad eftersom du så att säga är van att sitta på spett.
Alltså jag älskar det här.
Det är faktiskt jävligt.
Alltså jag älskar Rose så jävla mycket. Jag har kollat skitmycket Rose på liksom amerikansk TV. Men alltså att det inte finns mer i Sverige. Det var en kort period där vi försökte.
Fan, det här har jag glömt bort.
Ja, men
det är länge sedan nu.
Det är jättelänge.
Det var jävligt kul.
Och då har vi, och kom nu ihåg att vi ska liksom förflytta.
Kolossal, det var också ett jävligt kul ordval av Zweigbergk.
Han bara satt och kluckade i soffan bakom. Men alltså, vi är fortfarande liksom ganska snälla. Det blir bara värre.
Är det så?
Ja, oj, oj. Nu är det kurdernas tur.
Jag vill passa på att tacka Sveriges Television för ett kurdfritt humorprogram. Det var inte en dag för tidigt. Özlujen och Soran Ismail kunde inte komma. De är hemma och stenar sina systrar. Det är ett skämt. Det är ett skämt. De är hemma och ligger med sina systrar. Ska det vara. Så ska det vara.
Jag är helt klubbort.
Alltså det här YouTube-klippet har kanske så här 34 likes. Alltså vi grävde djupt för att hitta en sån här. För att grillan har ju nästan blivit raderad från internet.
Åh, herregud.
Saknar du inte
skiten? Får du ångest eller tycker du det är bra?
Men nu plötsligt vill jag ju roasta. Sa jag att jag var en good guy? Det tar jag tillbaks. Fan, det här väcker den mörka sidan i mig.
Ja, men Henrik von Zweigbergk är tjock. Bögar vill bara sitta på spett. Och kurder, de knullar. Alternativt stenar sina systrar.
Ja,
SVT! Det här var då SVT.
Då har vi inte ens nått finalen.
Är det sant?
Då har vi inte ens nått finalen av mina klipp jag valt ut här.
Det blir värre.
För nu ska du ju in på den minerade marken att säga att en tjej är ful.
Oj, vad är det nu då?
Ja. Okay. Det är kul att du inte minns där. Det är kul att du inte minns där.
Ja,
det tycker jag
är det kul verkligen? Ja, det är mer ångest.
Josefin Johansson, jag ska inte säga att du är ful. Jag skulle vilja beskriva dig på ett annat sätt. Om jag skulle beskriva dig så skulle jag säga att du är... Det är kanske lättast att säga att du är ful.
Det är så jävla,
det är så jävla kul.
Är det så roligt? Ja, men nu skrattar jag mycket för ni skrattar också. Ja, det känns ju dumt att skratta åt sina egna.
Ja, men det behöver vi inte göra. Men alltså, vi tyckte det var så jävla kul. Och så tänkte så här klev han verkligen över en gräns som inte är okej.
Okay. Nej, det var inte okej. Okay.
Men Josefin tar, man ser det i klippet. Man,
hon tar det okej.
Okay. Hon tar det jättebra. Hon sitter och skrattar åt det.
Hon tar det okej okay tills du följer upp.
Nej, följer med upp det här också.
Ja, du kommer med.
När jag tänker Josefin Johansson så tänker jag på de fyra elementen. Hår som eld, skämt som luft och sen har någon slagit i ansiktet med två andra element.
Alltså när vi kollade på det här för ungefär 4 timmar sedan, då skrek vi rätt ut på båda. fotkontoret. Ja, fy fan.
Med två element.
Det var ju faktiskt elakt.
Ja, men det är det som är grejen. Men det är det som är så jävla kul. Ja. Kan någon bara göra mer roast? Jag saknar skiten.
Åh, oh, herregud.
Hade du, alltså det här var ju, det var ju länge sedan, det har vi sagt nu. Hade du vågat köra?
Och jag trodde själv jag väntar på eld och grejer. Jag såg det där.
Slagit dig alltså med två andra element. Oh, hade du vågat köra det här 2023? Alltså de här?
Nej, om det var en roast skulle jag nog, om man kom
in,
då hade jag nog vågat köra liksom.
Ja.
Men annars är jag ju faktiskt sjukt liksom snäll i min standup. Och jag tycker också att det är faktiskt men det är också, det här är ju liksom det är elakt och sådär, men jag älskar, det är på ett sätt så, jag är så jävla lättroad, för jag tycker roast är kul och, men det finns en sport i att liksom skriva stand-up om ganska enkla saker tycker jag. Alltså att inte skriva om så här kukfitta och man ser
det.
Ibland
det är det lite att ta en genväg typ.
Ja, och det är inte alltid kul heller. Det är ingen genväg till det roliga, men så det kan man ju se, tycker jag, som en utmaning ibland att skriva om ganska så här average stuff som blir roligt.
Just det.
Och det kan jag bli imponerad av andra komiker. Man säger, fan han fick det så roligt. Det handlar bara om en sån enkel sak som att gå till jobb eller whatever.
Ja, liksom. Ja. När vi är inne på det. Ja. Vilka svenska komiker blir du mest imponerad av? Vilka tycker du är bäst?
Alltså det finns faktiskt så många. Och det,
verkligen.
Det är, jag tycker, det är så många olika stilar också. Som, och jag tycker också på senare år vi har fått sett väldigt många liksom, nya stilar. Och kommer upp nya duktiga komiker. Klassiskt är att säga Johan Glans. Liksom, för att han alltid har en sån sjukt hög lägstanivå. Mm. Och kan också är så duktig på att skriva skämt. Just som är, om du vet, så här, gå i plugg, maskinskrivning eller något sånt där. Ja. Liksom. Ja. Men som igår gigg jag med en kille, han har ju hållit på ett tag, men som heter Thanos Fotas.
Ja.
Som jag tycker är jäkligt bra med en helt ny egen stil.
Var det han som gick in i en så här person i ett SVT-inslag?
Aktuellt, ja. Pratade om zucchini liksom.
Ja, just det. Det har vi pratat med på
det.
Men så har vi Petrina Solange, väldigt rolig. Vi har jobbar med en komiker mycket som heter Jörgen Sjöberg, som många liksom inte känner till. Superrolig.
Jag har faktiskt aldrig hört hans namn.
Väldigt, väldigt rolig.
Okay.
Så finns många komiker, och därför tycker jag man ska ta sig till klubbar ibland, bara så här, du vet, hänga, ta en bira, kolla lite stand-up.
Går du på klubbar själv och kollar?
Mer innan jag fick en liten dotter igen så kunde jag hänga, liksom gå ner på Norra Brunn, stå där och så köra den, ta en öl, ett glas vin, kolla lite, surra med komikern efteråt och sådär.
Det slår mig varje gång man gör det, jag gör det alldeles för sällan, men det slår mig varje gång man gör det, ja men typ gå ner till Norra Brunn och ta några bira så här. Det är så jävla nice.
Alltså, jag har varit på stand-up 4 gånger i mitt liv och jag älskat det varje gång. Ja. Men det går så himla lång tid emellan. Jag fattar inte varför.
Nej, men det är så med allt man säger man ska göra.
Ja, men det är, det är också sant. Det är också sant.
Du har kört en hel del i Finland.
Vad fan, what's up with that shit?
It's the alcohol.
åka Finlandsfärja och supa. Det är det som är anledningen.
Nej, men det har blivit så. Jag har blivit bokad där. Sen bokare som, du vet, tycker att man gör bra jobb. Så får man komma tillbaka och sådär. Så det har alltid varit trevligt. Och det man glömmer är att Finland är ju liksom Kanada, tvåspråkiga. Vissa snackar ju bara svenska. En del kan ju inte ens finska. Ja. Liksom.
Nej.
Så att, det har varit roligt, tycker jag.
Ja. Har du varit i Finland med André Wikström?
Jajamän.
Ja. Hur är det?
Jag har faktiskt ett väldigt speciellt minne från ett gig med André Wikström i Finland. Och jag hoppas att han inte tar illa vid sig när jag berättar det här. Men han gick upp, vi körde 2 kvällar och första kvällen så avslutade jag andra kvällen av... första kvällen avslutade
han. I vilken stad var ni?
Då var vi i Vasa.
Mm. Okay,
då var vi på Svenska Teatern i Vasa. Och sen går han upp före mig, ska köra innan paus. Och så ropar han mig, på mig från scenen. Och jag fattar liksom, jag trodde att han kanske skämtade om mig, drev om mig eller någonting.
Mm.
Men så ser jag på honom att han är helt liksom blank i ögonen och liksom lite... Så bara går han mot mig med ganska så här stirrig blick, ger mig micken. Så tänker jag, shit, han är sjuk liksom.
Mm.
Så jag går upp och jag fortsätter, tänker jag kör väl några minuter till paus. Men de bara står så här, fortsätt. Jag bara tugga.
Och André går iväg.
Liksom. Ja, han går iväg. Då har han fått en så här panikångestattack på scenen.
Åh fan.
Ja, så det var ju skitläskigt liksom. Så, men för övrigt tycker jag han är så jäkla duktig.
Så du fick bara ta över hans set?
Ja, han fick ta över där. Ja. Ja, men det blev jättebra så, men för honom, han fick ju ligga och vila och ta igen sig och sådär. Ja, riktigt läskigt alltså. Men mycket, det blev bra.
Måste vara svårt i en sån situation, för folk sitter där och liksom förväntar sig humor.
Exakt.
Då måste det vara svårt när det händer något som ändå är liksom allvarligt.
Ja.
För folk är väl lite osäkra.
Ja.
Är det här en del av showen? Ja. Eller ja, vad händer? Liksom?
Har det hänt dig någon gång att du liksom har fått sån...
Nej, mer att man bara... Huvudet bara snurrar. Man tänker, shit, vad pratar jag om? Vad ska jag säga? Vad är som är på gång? Men det märker förhoppningsvis inte folk.
Nej, nej. Har du bombat riktigt hårt någon gång? Det har alla gjort.
Helvete. Fan, det är brutalt.
Vad är det värsta? Är det så här, liksom?
Värsta gigget?
Ja. Är det värsta? Ja, det är klart, man bombade ju lite mer i början såklart då. Eftersom man dels hade man ju mycket mindre material och sen var man ju oerfaren, man kunde inte ta häcklar. Det var så många grejer, många parametrar som gjorde att man kunde bomba. Men jag kommer ihåg, jag fick något gig i början där. Och, herregud.
Vilken ort?
Stockholm var vi. Okay, och det var såhär, 40-års...
Sveg hade varit här.
40-årsfest. Två 20-åringar som fyller 40, då vet man att det är riktigt kreativt.
Ja.
Och så kom jag dit och bara stod och brann där liksom. Och någon skrek, jag kunde hantera. Jag bara ville bara take me away och... Men det bästa är alltid att läsa någon så här känd komikers biografi. Läsa så här Steve Martin, Born Standing Up eller Jay Lenos, Leading With Machine. När de har stått och bombat. Så alla har gjort det.
Ja.
Och det tar det också ett steg fram. Liksom.
Ja.
Mm. Det är lite som att boxas. Du måste liksom kunna ta en knock någon gång.
Ja, just det.
Och kunna ändå ställa upp kanske och köra en fight till. Liksom. Ja.
Kan du bli, jag tänker typ så här... I början på ett gig så märker du att så här, ah, men så här, det här flyger inte riktigt. Blir du stressad då? Eller har man så pass mycket självförtroende och vet att det kommer ju med sig att man liksom bara kör på?
I början, superstressad ibland. Om jag inte fick hugg direkt så blir jag jättenöjd.
Ja, exakt.
Men idag kan jag bli så här, okej. Jag fattar, men om 6 minuter har jag er.
Ja, ah, okej.
Okay. Så att lite så. Ja, det blir så.
Det blir härligt.
Och också att utstråla det tror jag ger ju publiken en så här... En trygghet då. Liksom, så.
Såklart, såklart. Vi har pratat om dina två parallella karriärer. Eller är de inte?
De var ett tag.
De skilda karriärerna.
Skiftet.
Ja. Och vi ska väl landa i lite mer snack sen. Men här emellan så tänkte vi ställa, som vi har valt att kalla det, några syrliga ja eller nej-frågor du kanske aldrig fått.
Okay.
Vissa av dem kanske behöver utvecklas. Vi får se.
Give it to me.
Det är vad det är.
Ja, det är det. Nummer ett.
Ja, det är, ja.
Tycker du att du ser intelligent ut när du ler?
Nej, det gör jag inte. Men jag har ju det där liksom. Jag ser som en efterbliven bilhandlare. Det är så, man kan inte styra det skit.
Ja, men jag tycker det är kul, för så här, du ser ju väldigt bra ut, Hasse. Men när du ler... Nej, men du ser inte jätteintelligent ut.
Men jag är inte så intelligent.
IQ-nivå, det är sällan man ser.
Den halveras.
Ja, att du blir glad.
Nej, och gillar glass. Ja, men, bara som, en som bara är glad. Ingen botten. Ja, nej, men precis.
Ja, men det känns som att du liksom hör med om det.
Ja, men lite.
Okej, vi tar nästa liksom, ja eller nej-fråga du kanske aldrig fått. Visst är det skönt att Martin Melin bara är ersättare för en ordinarie riksdagsledamot?
Ja, verkligen. Verkligen alltså.
Han är ändå i plenisalen.
Alltså, jag är djupt imponerad. Det är... Men ändå inte förvånad. För när han jobbar, vi jobbar ju på Norrmalm samtidigt.
Mm.
Då fanns ju inga sociala medier, inget sånt där. Men det stod kanske, du vet, så här, vi på Norrmalm, eller vad heter det, vi i Vasastan, så här, det brann i en papperskorg igår, ingen fara för omkringboende, säger Martin Melin. Var kom han in ifrån? Så fort det var liksom en reporter eller kameran, nu fan var han där liksom.
Ja, hatade inte rampljuset.
Nej, det har han nog aldrig gjort, men det är en trevlig case, han är ju skön, han är ju...
Träffas ni idag eller?
Nej, det gör vi inte. Nej. Så det, vi umgås inte så, men när vi träffas så här, han är ju jättetrevlig, men alltså, herregud, han är ju expert på Instagram, eller inte, jag vet inte.
Ja, men någonting gör han ju som funkar.
Ja, men verkligen.
Han sitter i plen i sak.
Ja, det är sjukt. Fan, jag måste bara fråga dig när vi pratar om det nu. Alltså, så här, både du och Martin liksom, jobbade som poliser ihop, och det är så här, Det tycker nog många är ganska sexigt och ni båda ser slash såg bra ut. Blev det många så här, ska man säga, förbjudna inviter för att slippa diverse påföljder?
Nej, alltså helt otroligt vad dåligt uniformen funkar IRL.
Det låter som att det är lite av en besvikelse.
Ja,
det kan du erkänna.
Ja, det erkänner jag. Ja. Det var väldigt lite inviter alltså.
Ja, det var så.
Ja, ja, extremt. Jag kan inte ens komma ihåg någon, tror jag.
Ja, okej, okay. Ja, intressant. Ja. Ja, ja, vi går vidare.
När vi ändå är inne på ämnet, så att säga, lite grann. Okay. Kan du förstå folk som går igång på riktigt gamla människor?
Det beror ju på, alltså man har ju sån jäkla, jag kommer ihåg när jag gjorde lumpen, det var vårt befäl 27.
Ja.
Och tänkte, shit, gubbjävel alltså. Och vi var ju rädda för honom, han var ju en riktig vuxen, alltså verkligen, han var ju han var löjtnant också.
Ja.
Så man, alltså referenserna till att vara riktigt gammal är,
ja, de skiftar ju.
De skiftar ju, ja, så
men betalt. Du höll 27 livet ut typ, eller?
Ja, men jag... man tror, alltså det, sen är man ju också, man blir så här, man fattar ju inte hur gammal man är ibland.
Nej.
Min fru bara, ska du lägga upp det där? Men jag skiter i det, det är kul, jag tycker det är kul, jag gör det för kul.
Så här, om vi ska lägga ut texten lite, så känns det som att du haft en period när du primärt dejtat lite yngre tjejer.
Alltså... Det kanske var en kort period där jag var primärt yngre, men ja, jag har nog varit en allätare,
ja,
på
det
vägen.
Ah,
ja, okay, det måste jag säga. Det har jobbat både högt och lågt.
Ja. Det var inte skit att vara singel och slå igenom som komiker polisen.
Nej, det var ju, jag hade ju en liten period där som komiker när jag, för jag har aldrig varit så här, åh, jag var singel, vi drog till Ibiza, grabbarna. Mm. Jag hade aldrig någon sån tid.
Nej. Okay.
Men jag var singel en tid där när jag var komiker. Då var det väl lite att man, ja, men dejtade, ja, lite mer än vad man gjorde innan.
Du har varit med om Rajtan Tajtan på stadshotell i mindre städer.
Ja, så kan vi sammanfatta det.
Så kan vi sammanfatta. Ja, vi tar nästa.
Ja.
Tycker du det är viktigt med jämnåriga syskon?
Ja.
Det kommer från det vi hintade om det tidigare. Ja. Du blev farsa när du var 24, va? Ja. Första gången. Ja. Och andra gången var du 52.
Ja.
Ja. Mm. Det är ett litet spann.
Det är lite, men jag tycker man ska vila upp sig emellan. Ja. Det är viktigt.
28 års paus.
Ja.
Ja.
Men och jag var klar. Jag var klar. Och det sa det, jag till min tjej också.
Det var så.
Ja, ja. Jag sa, vill du bli morsa? Jag fattar det. Mm. Då är jag fel snubbe liksom.
Okay.
För jag är klar. Ja. Hon bara, men det går bra. Vem bestämmer det där?
Ja. Ja, så
det låg ju utanför min makt det där. Ja. Kom och med stickan, vad betyder den? Jag sa, du har fått covid.
Hoppas jag.
Du får gå och
vaccinera. Det är väl ett covid-test?
Va? Ja, men... jag kan säga att jag hade panik. 3 veckor var jag inte i kontakt med barn, tror jag.
Är det så?
Ja. Nej, men jag såg bara så här, jag ska stå i en park och det regnar och det är liksom så. Men det är skitkul. Jag har faktiskt haft otroligt roligt alltså.
Vad är hon nu? Tre och ett halvt.
Hon är så rolig alltså. Hon är helt otrolig. Så
men, att, men hur fint. Var, hur har, för du har ju ändå upplevt 2 olika pappaskap.
Ja.
Hur står de sig mot varandra?
Ja, men det är en intressant fråga. Det finns ju ingen svensk man som är mogen att bli pappa när han är 24. Det kan vi konstatera direkt. Men då är det ju så här lite, om man ska liksom generalisera och förenkla lite grann. 24 år, jag vill göra allt det här i mitt liv. Mm. Jag vill göra allt det här, jag vill resa dit. Allt det här vill jag göra. Men jag måste göra det här, alltså barnet.
Mm.
Nu 52, jag vill göra det här. Mm. Alltså, jag har gjort så mycket så att det blir ett annat lugn. Jag känner ingen stress att jag har rest. Jag har gjort massa här grejer. Så jag har ett annat lugn i det liksom.
Mm.
Och jag känner att jag har en helt annan fokus. Och är, skulle jag väl säga, kanske lite mer engagerad än vad jag var när jag var 24 liksom.
Ja, det är ju rimligt.
Ja, men det är lite, liksom, det är lite
vem
rimligt.
Vem fan är mogen när man är 24, som du säger?
Nej, men egentligen inte.
Har du haft samhällskval för det? Att du var en... liksom, lite mindre engagerad pappa.
Ja, jag har pratat med min äldsta dotter om det och liksom typ så här bett om ursäkt. Hon bara, men det var lugnt, du var bra farsa liksom. Okay. Nej, men jag tog ju inte pappaledigt.
Nej.
Men min yngsta, du var jag liksom pappaledig 6 månader.
Vi tar den nästa lite syrliga ja- och nej-frågan som du förhoppningsvis aldrig fått. Kände du dig väldigt unik när du gifte dig på en sandstrand?
i Thailand?
Nej, det gjorde jag inte. Men det var faktiskt super nice.
Vet du vad, det kan jag förstå fullt ut.
Och vi, båda, vi hade gift oss innan, vi hade haft så här lite större bröllop, bla bla bla. Så här, vi drar iväg, vi gifter oss där, punkt slut.
Ja.
Så gjorde vi det.
Ja.
Det var super nice.
Ja. Fan vad fint.
Ja, det var nice.
Då kör vi nästa.
Sa jag att det var nice?
Saknar du kanonhemsidan brontén.com?
Det är numera brontén.se.
Ja, exakt.
Domännamnet var för dyrt. Ja.
Det blev något trubbel. Folk ville köpa det. Ja,
fick så jävla bra bud. Ja, det, gjorde en bingo i mer och sålde riktigt dyra domäner.
Det låg på någon sån där webbhotell och det var oklart vem som hade betalat och fram och tillbaka. Så jag bara, fuck it, jag tar brontén.se.
Ja, du gav upp det internationella. Ah, aura.
Ja. Jag släppte den där karriären. Madison Square Garden, fuck you.
Färre förfrågningar från World's Funniest Cop.
Ja, oh, det har inte kommit någon mer.
Han har ju .se-domän. Fan vad ben.
Släpp honom.
Ja, exakt. Sista sydliga ja och nej-frågan. Mm. Det har känts okej hittills ändå.
Ja, verkligen.
Toppen. Herregud. Har du någon gång haft kraftig erektion på en finlandsfärja?
Ja. Ja, det är klart jag har haft. Annars har man väl inte åkt finlandsfärja. Jag har en bra story där. Det har jag haft. Och jag har också haft ett telefonnummer på spegeln, liksom med ett läppstift.
Oj,
på en finlandsfärja.
Berätta.
Wow.
Ja, en fransyska.
Ringde du någon gång?
Ja, men vi dejtade lite så.
Ja, fan,
så supertrevlig tjej, supertrevlig tjej.
Lite, ja. Lite, vad ska man säga? Filmiskt nästan.
Ja, precis. Lite, ja.
Härligt. Ja, du, vi har haft väldigt kul.
Det var supertrevligt.
Och vi är väl
inte klara än.
Inte riktigt klara. Men
ja, vad fan. Ja. Ja.
Ja, för det var bra. Hasse, vi bara rätt ner på krogen och slippa de här idioterna.
Nej, det blir ju tack och fredag.
Men ja. Du, vi ska försöka hinna med lite allvarsamma saker också.
Det är så.
Mm. Mm. Din pappa.
Ja.
Finns det ju story om.
Mm.
Vi har ju förstått att det var väldigt jobbigt för dig när han gick bort. Och att du ljög ganska länge om hur han gick bort.
Ja, precis.
Hur känns det där att prata om idag?
Helt okej. Okay. Ja. Verkligen, verkligen.
Kan du berätta?
Jo, nej, men min pappa var ju psykiskt sjuk. Och det hette ju manodepressiv på den tiden. Men idag säger man ju en bipolär sjukdom.
Mm.
Och det slutade med att han tog sitt liv helt enkelt när jag var 21, va? 21. Mm. Och nej, men det är ju väldigt speciellt, och det vet alla som har kanske nära kära som lider av psykisk sjukdom, att det är jäkligt jobbigt och speciellt. Och så här, på min tid då, så var det otroligt så där, man pratade inte om det liksom. Mm.
Tärde det även på dig då, så att säga?
Ja, men det tär alltid när man måste ljuga för vänner och man måste hitta på. Så här, pappa var ju liksom inlagd på sjukhus, och det vet man att om någon är inlagd för psykisk ohälsa så är det ganska allvarligt. Liksom. Mm. Fick jag ljuga. Och min pappa jobbade ju som polis. Han är på så här specialuppdrag. Och,
okay.
Men fick ljuga. Och sen så var jag ganska nervös när jag så här en gång sa, men fan, jag skiter i det liksom. Jag bara berättar. Mm. För jag ljög och sa att pappa dog i cancer, du vet, så här, till folk.
Ganska länge, va?
Ja, länge. Alltså länge. Ja. Riktigt länge.
Till 20 år typ?
Ja. Och sen så märkte jag när jag började berätta liksom, min pappa tog det. Folk, okej, vad tråkigt. Alltså det blev ju också, det blev inte den... Jag trodde, kanske de tror att jag är psykiskt sjuk också. Mm, eller när man var yngre. Men det var mycket sånt där som man inte riktigt fattade heller som ung. Och jag förstod tidigt att pappa inte mådde bra. Liksom. Nej, men du vet, vad ska man ta för exempel? Nej, men jag kommer ihåg en gång. Jag var ute med en föreställning som hette Bipopulär, som handlade om att växa upp med en pappa som var psykiskt sjuk. Nej, men till exempel, jag kommer ihåg, vi stod i badrummet och så sa pappa till mig så här. Jag var kanske 13-14 och så här. Ikväll ska vi gå ut på klubb liksom.
Okay.
Ska ut och dansa och... Men jag sa, pappa, jag är bara 14 liksom.
Ja.
Kom inte in, jag får inte komma in och sådär. Inga problem, jag äger alla klubbar i hela Stockholm.
Ja.
Och då vet jag som 14 att, men det är inte sant. Alltså, och det blir helt jobbigt.
Ja,
så det var mycket sådana saker som jag tyckte var jobbigt. Jag är äldst av fyra bröder, jag kanske tog det, kanske hårdast av oss fyra.
Ja.
Sen var pappa också, ska man säga, en väldigt bra pappa. Alltså när han var frisk. För det gick ju skov det här.
Mm.
Så han var jättebra. Jag är väldigt mycket positiv av minnen av honom.
Mm.
Också med lite konstiga minnen.
Ja, ja.
Hur långa var de skoven så att säga? Alltså, hur länge mådde han bra och hur länge var det sämre?
Vad man kan säga var ju att de blev längre och längre.
Mm, just det, okay.
Både liksom de maniska skoven och sen depressionerna som kom efter och som blev superdjupa liksom.
Ja.
Så det var ju ganska brutalt. Och sen min pappa var ju någon, det berättade jag också min första, han var ju liksom som alla papper under en tid, de är ju liksom hjältar och farsan var ute och hade varit ute och sprungit, fick jag sitta på hans rygg när han gjorde armhävningar. Alltså så coolt. Då var han ändå så här lite fuktig och du vet, så han var lite svettig fortfarande, hade någon så här, och bara, man åkte upp och ner och tänkte shit, han är ju någon så här superhjälte verkligen. Och sen på slutet hade gått ner så blev jätteöverviktig, inte det här, glömde bort den här sportiga sidan, alltså den här att ta hand om sig själv, depression, det blir så tragiskt allting liksom. Så att, men det har varit faktiskt, det har varit väldigt bra. Jag har varit ute och haft den där som föreläsning också. Det är ju många människor som känner igen sig väldigt mycket och
jag tror det är viktigt det här, för att
verkligen, alltså,
det finns ju på något sjukt sätt en skam i det där för de som är nära. Och det, varför ska det finnas det?
Exakt.
Särskilt när det berör så många människor. Särskilt när det finns så mycket psyk...
Är inte självmord så här vanligaste dödsorsaken? Typ? Men, en av dem i alla fall.
Det, alltså, Sverige ligger ju väldigt högt i alla fall. Och det är synd att det är bra att den här skammen ska suddas bort, för den ska inte finnas.
Exakt.
Alltså, det är viktigt att prata om det och det berör väldigt många. Så att, du gör något viktigt där, tror jag.
Ja,
men vi var ju också inne på det här. Förlåt. Att... du failade det här intelligenstestet, jag på säga. Psykologtester.
Ja.
Hade det med det traumat att göra?
Väldigt intressant fråga faktiskt. För att när jag fick det av psykologen som sa det att du har varit med om ett trauma, då ringde jag ju till min mamma. Och sa så här, men nu har jag varit psykolog, nu får inte jag bli livvakt för jag har varit med om något trauma när jag var barn. Har jag varit med om min trauma? Och min mamma liksom. Min mamma är tyska, hon bara, nej Hans, verkligen, du är jätteroligt, skrattar hela tiden. Det är inga problem. Liksom, vi såg liksom inte skogen falla träd. Och det var ju först sen när jag blev äldre som liksom förstod att det är klart att det kan vara trauma för ett barn att växa upp med en pappa som är psykiskt sjuk och där det händer, ja, det händer så mycket grejer. Så det är liksom såklart att det kan, jag säger inte att jag vet med 100% att det är det, men jag tror att det kan ha varit det då, som man syftar på. Men men, och det är ju supertraumatiskt för vissa barn liksom att se sina föräldrar göra grejer som inte är friska.
Ja,
liksom.
Tror fan det.
Men har du bearbetat det här ordentligt idag, känner du? Eller, och om du har det, när gjorde du det?
Jag tog tag i det där. Dels så gick jag till en psykolog och kände så här, så jag tog det där. Och det blev ju väldigt mycket snack om pappa och hela den där grejen. Och sen gjorde jag den här föreställningen och kände verkligen att jag har bearbetat det väldigt, väldigt bra. Kan prata om det. Det har varit någon gång faktiskt när jag gjort så här föreläsningar. Jag har på slutet sa jag så här. För det var, jag hade gjort den en gång. Det var någon som sa till mig, men vem, hur såg han ut din farsa? Vem var han? Och så där. Så det har gjort på slutet, så har jag gjort lite så här collage med bilder på pappa och mig och lite sånt där. Och då är det någon gång så jag bara, jag började tokböla liksom. Jag hade inte sett det där, jag hade inte sett det där liksom, de där bilderna på ett tag, och så bara kom allt upp. Men ofta när man är på de där, då kan det vara någon, folk är, alltså det känns okej också liksom. Och liksom då har jag suttit på scen och bara böla och bara, jag ber om ursäkt, så kommer folk fram och så här kram. Nej, men det har varit ganska okej. Men,
fint ju.
Ja, men fint faktiskt. Och det, och ledsen är ju en känsla, och känslor är inte farliga liksom. Men nej, men det har känts bra att jag gjorde den. Den föreställningen var ju för mig också en bearbetning av hela grejen.
Fan vad härligt.
Ja. Sen så drev jag mycket. Det var ju humor och allvar liksom.
Ja, just det. Verkligen från det ena till det andra. Du har gjort lite skådisinsatser.
Ja.
Ofta som polis.
Ja.
Det blir så bara.
Typecasting.
Ja.
Men finns en liten skådespelardröm eller?
Ja, det var ju min dröm när jag var ung.
Nu då?
Ja, den är kvar.
Ersätta Peter Haber.
Ja. Nej, men den är verkligen kvar. Och jag går och tar så här acting classes. Och...
Ja, du gör det idag?
Ja, det gör jag.
Jaha.
Och jag har fått lite små roller här och där. Och oftast faktiskt som polis, som ni säger. Vilket jag kan känna, det ska vara kul att göra något som verkligen inte är polis.
Tjuv.
Ja, men jag tror jag ser lite för snäll ut. Alltså det, så jag är ingen riktig bad guy så liksom. Men det
skulle... ser för dum ut när han ler.
Le aldrig. Le aldrig. Nej, men ja, men så det hoppas jag på att det kan bli lite mer av.
Ja, men du jagar det lite, får man ju ändå känslan av nu när du...
Absolut. Ja. Absolut.
Vad vill du göra då?
Nej, men jag är väldigt ödmjuk i det här. Jag tänker att kan man gå från polis till komiker, kanske man kan gå från komiker till skådespelare. Så jag gör grejer också som jag känner att har jag tid och möjlighet så tar jag grejer som jag kan lära mig av. Ja. Så jag har gjort några roller till exempel på filmskolor och sådana saker bara för att träna.
Men jag har sett en film som jag blev jävligt imponerad av när din insats. Det var ju när det var syrsan i Kung Fu Panda 2.
Alltså jag är ju syrsan i alla Kung Fu Panda.
Ja, du är ju första.
Ja, 1, 2, 3.
Det är roligare med Kung Fu Panda 2. Det låter så random.
Vet du vad? Det är den enda som är registrerad på IMDb. Så ja,
är det så? Ja. Shit, vad dåligt. Nej, men jag har gjort alla de här syrsan. Jag har gjort en tv-serie också, syrsan. En polare som ringde mig. Fan, jag trodde det var min lägenhet. Då satt de och kollade på någon tv-serie. Där. Men jag har gjort lite tecknad film. Det är också faktiskt jättekul.
Ja, vi tänkte fråga dig. Jag och Niklas ibland pratat om, alltså i och med att vi bara pratar jämt och gillar våra röster, som man är. Vi har sagt, fan, att dubba animerad film måste vara super, så jävla kul.
Så kul alltså.
Jag får ju höra ofta att jag låter som Timon i liksom Lejonkungen. Det vet jag inte om jag gör, men det känns som en sån jävla kul grej att göra.
Det skulle passa som surikat.
Men du får väl mejla och fråga om du kan en ny film.
Jag får göra det. Man har dock vad säger ni, Disney? Eller vad fan, vilka du är?
Tja, Walt. Läget.
Men jag har varit på så här, du vet, man är på casting. Det roliga var att jag var på casting
som syrsa.
som sköldpadda. Ja. Nej, jag har gjort snigel också. Jag har varit snigel. Jag platsar bara som små djur.
Vad är du? Men eftersom du var polis och snigel för
det då? Var den hette ju vad hette den då?
Men det var också någon tecknad film.
Ja, tecknad, de krymte och sen var det någon gröna riket.
Ja, det var skitsamma.
Men eftersom du har varit polis så kanske du ska kasta som gris. Den har du aldrig hört, va? Grisgrejen.
Nej, oj, jag har hört mycket. Men när jag var på casting för en tv-serie som heter Tunna blå linjen.
Jaha.
Ja.
Den.
Men de tyckte inte att jag var trovärdig som polis. Så det fick jag inte.
Fan vad sjukt.
Alla har väl sett Tunna blå linjen, känns det som. Vilken roll var du aktuell för?
Det här var ju innan då, innan säsong 1. Så jag har lite svar. Men jag kommer
polischefen.
Castingen var att jag i alla fall höll en utsättning. Det var så här, kom ihåg, Storgatan är avstängd, lalalala, Niklas åker med Jonathan, du vet, det var så där.
Men då måste det vara Jesse, eller vad fan
heter han? Det kan ha varit Jesse eller något sånt där. Det var en svår casting. Hade den varit idag så hade jag liksom sagt så här, okej, jag kan göra så, men då måste jag pausa lite, tänka om, men jag hade inte så bra erfarenhet av casting på den tiden, nu har jag varit på lite fler.
Ja.
Det är också väldigt speciellt att gå på casting.
Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Ja.
Alltså, vilken skulle du säga är din favoritkaraktär bland fiktiva poliser?
Robocop, lätt. Alltså, lätt.
Det är så, du är allvarlig.
Ja, allvarlig. Det är en av mina favoritfilmer. Men då är det första Robocop, alltså.
Inte den här jävla Joel Kinnaman-skiten.
Nej, precis. Inget ont om honom, Kinnaman. Men det ska vara den. Den är från 89, 88. 84, nej, jag kommer inte ihåg, 80-tal i alla fall. Sjukt bra alltså, jag gillar den. Och jag gillar ju sci-fi. Jag gillar ju robotar och monster och du vet, och den. Men den har också en bra liksom, så här, samhällskritisk ton. Den är riktigt bra. Det är också, han har gjort den, han heter Jenny Holland. Han har också gjort Starship Troopers, som jag tycker är en av mina, den gillar också sci-fi-rullen.
Ja, fan vad härligt.
Och du måste välja en i Sverige då. Om du tvingas.
Niklas älskar ju Beck.
Nej, men så här, jag är väldigt svag för så här. Ska vi pausa?
Nej, vi kan låta det här ljudet rulla bara.
Det är ju ändå mitt förrätta.
Det passar ganska bra. Ja, nej, men alltså, jag är ganska svag för typ så här Johan Falk, Beck, alltså de där liksom.
Mm. Nej, men jag är väl kanske lite mer Johan Falk då.
Jaha, okej. Okay, ja, men det är bra. Ja. Spelas vi in i Göteborg?
Ja, det är inte det till Falks fördel. Men jag tycker nog där vissa där är bra. Och Sen var ju faktiskt Tage som jag jobbar med på Efterlyst, har ju varit med och skrivit lite manus. Det har blivit lite bättre tycker jag, poliserier överlag, att det har blivit lite mer verklighetstroget och sådär.
Ja. Men vad kul att höra att du har lite skådespelardrömmar. Vi önskar ju all lycka till med det, såklart.
Ja, men
vad, om du ska liksom bara berätta lite om vad du gör just nu. Vad står på Hasses schema?
Jag är ju en knegare i ståuppbranschen. Alltså jag gör ju mycket klubbar och firmagig och sådär. Och det är det som jag tycker också är jävligt roligt. Så jag åker runt, så är man uppmärksam, så kommer jag kanske till stad nära dig. Man kan följa mig på sociala medier och sådär, såklart.
Man kan lyssna på Snutsnack.
Snutsnack kan man lyssna på. Det kommer varje tisdag. Ja, nej, men det är väl det jag gör egentligen. Så hoppas jag ju på, jag dyker upp faktiskt i en liten tv-serie här nu som kommer snart.
Är det hemligt?
Nej, det är inte hemligt. Det är en liten roll. Och vad spelar jag?
Polis.
Ja, såklart. Det är en tv-serie som heter Flykten till Östermalm, heter den.
Okej. Jaha. Var går den?
Den går på, ja, den kommer gå på SVT, och det är Östnorien som har huvudrollen. Det handlar om en sån kurdisk familj som ärver typ 40-50 miljoner.
Och Stena, han sin syster.
Såklart det. Ja. Och de vinner, eller ärver eller vinner pengar, och bara, jag ska till Bästa, jag ska till Östermalm. Ah. Och sen så blir det då lite kulturkrockar och så.
Kul plott.
Ja, men jag tror att det är. Jag har sett första avsnittet, det ser bra ut.
Ja, härligt. Men när du inte jobbar då? Det är väl paddel som alla andra mediegubbar, eller?
Ja, faktiskt lever mycket paddel. Ja. Spelar i serien med en kille som heter George. Och,
har du startat paddelhall?
Nej, som Björn Gustafsson och Erik Hag.
Ja, just det.
Nej, och sen så men försöker vi hålla igång lite grann med min gamla gubbkropp liksom. Sen blir det mycket häng med Alba, min yngsta. Även då med kanske Olivia, min äldsta, men det blir på ett annat sätt. För att hitta på kul grejer. På söndag ska vi gå på Tootsie. Kolla. Lite teater och sånt där. Inte jävligt roligt. Väldigt så här, lite Svennebanan. Svennebananliv får man väl säga.
På måndag då? Ska du på Djurgården eller?
Ja.
Fan vad fint.
Självklart.
Kan vi inte ta Landskron- en öl innan då?
Kan vi göra.
Ja.
Landskrona.
Jag blev så himla glad när jag gick igenom ditt Instagramflöde och såg att fan, Hasse Brontén håller på Djurgården. Det känns bra.
Jag har fått säsongskortet och halsduken.
Ja, fan vad fint. Ja, då är vi två.
Ja, det är bra.
Fan vad fint.
Då avrundar vi det, tror jag.
Niklas sitter och är fly förbannade. Nej, men Hasse, fy fan vad kul att få snacka med dig.
Ja,
vi tycker vi hade en jättehärlig stund. Och jag älskar dig för att du bjuder på dig själv. Och för att du är en öppen och härlig och rolig person. Stort tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Stort tack, Hasse. Och ni som lyssnar, missa inte att vår vanliga podd släpps varje torsdag. Och på Instagram och TikTok så ska ni givetvis följa DSSF-podden. Allt i ett ord.
Vi har glömt en grej.
Ja.
Fredagsgästen får ju alltid önska en låt som vi liksom går ut till. Så att Hasse Brontén, du ska få välja en låt som ger våra lyssnare en härlig, underbar feeling av löningsfredag.
Robin S. Artisten heter Robin S. Ja, och det är den bästa klubblåten ever, tycker jag. My Love heter det någonting.
Ska jag se om jag hittar
det? Jo, det hittar jag.
Show Me Love.
Show Me Love, ja.
Okej. Okay. Vad fint.
Ja.
Hasse Brontén, stort tack.
Tack.
Ha en trevlig löningshelg allihop.
Ciao, ciao.
Hejdå.
Hej då. Hej.